Det var en gång ett syskonpar, en flicka och en pojke, som båda var kreativa och driftiga. Brodern var intresserad av musik och systern av litteratur, speciellt gamla folksagor. Johanna, vill du fortsätta sagan?
Mm. Tillsammans skrev de en opera som gjorde syskonparet lika berömda som huvudpersonerna i operan. Också de ett syskonpar.
Precis, och där har vi ju sagans Hans och Greta.
Ja, precis. Och nu tänker jag direkt på ett annat syskonpar. Min familj har faktiskt två katter som är syskon och heter Hans och Greta.
Just. Aj, vad gulligt. Väldigt passande i podden Operaguiden idag, där vi då ska ge oss in i sagornas förtrollade värld. Men Johanna, sagor kan ju också vara lite läskiga.
Ja, precis. I den här sagan så har vi en häxa som är ganska uppenbart otäck och farlig. Ja. Sen har vi liksom det här generellt okända för Hans och Greta. De vet inte vad som gömmer sig i skogen och vad som är i deras framtid. Och sen tycker jag att det är lite otäckt i den här operan hur man får en känsla av att barnuppfostran var nog ganska annorlunda på 1800-talet än vad det är idag. Och
hur man ser på barn.
Ja, man skräms lite, tror jag. Ja. Att det är lite en metod.
Exakt.
Faktiskt.
Ja, vi får helt enkelt förbereda oss för att det också blir lite hemskt idag i Operaguiden om Hans och Greta. Varmt välkommen ska du vara till Operaguiden och till sagornas värld. Jag heter Britta Svanholm-Magnett och den här gången i Operaguiden så gäller det att plocka fram barnet i dig. Se tillvaron i ett lite kanske magiskt och förtrollat skimmer. Och apropå skimmer och magi så handlar det också idag om en opera som har en tydlig julkoppling. Vi ska återkomma till det lite senare. Men precis som alla bra sagor då, så blir det alltså lite rysligt också. Men bara lite. Lugn, bara lugn. Och här kommer en spoiler alert. Sagan och operan Hans och Greta av Engelbert Humperdinck. Den slutar lyckligt. Och vi kan väl redan nu också säga att den här operan är alltså inte skriven av Engelbert Humperdinck eller Arnold Dorsey som han föddes som, den brittiska hjärtekrossarsångaren i slutet av 1960-talet. Han som hade hits som till exempel Release Me, The Last Waltz och Quando, Quando, Quando. Tell me when will you be mine? Tell me Quando, Quando, Quando. Den här operan är alltså komponerad av den tyske Wagner-adepten Engelbert Humperdinck som verkade i slutet av 1800-talet. Johanna Wallroth, framgångsrik sopran med erfarenhet av just operan Hans och Greta på flera sätt. Dessutom så är du klassiska artisten i P2 säsongerna 22, 23 och 23, 24. Du ska vara varmt välkommen till Operaguiden.
Tack så mycket.
Ja, det är alltså bröderna Grimms gamla saga om Hans och Greta och häxan och pepparkakshuset som vi ska prata om idag. Även om de båda bröderna då baserade sin saga på mycket äldre förlagor, så det här är ju en gammal historia som vi har framför oss. Men den historia som vi möter i operaform, den är ju inte exakt likadan som sagan, och det beror på librettisten, alltså textförfattaren Adelheid Wette. Vem var hon, Johanna?
Det var Engelberts lilla syster som vi nog har att tacka för att operan överhuvudtaget finns. Och det blev ju också Humperdincks största succé. Anledningen till att operans handling skiljer sig från bröderna Grimms saga var antagligen att hon ville göra sagan lite mindre otäck och mer barnvänlig.
Ja. Och den här operan Hans och Greta, den började som ett barnkammarspel till Adelheids make Hermans födelsedag. Och det var hennes döttrar Isolde och Gudrun, 8 och 7 år gamla, som skulle framföra den här musiken. Så man kan ju förstå att hon kanske inte ville utsätta döttrarna för så mycket rysligheter.
Nej, precis. I bröderna Grimms saga så är mamman en styvmoder och hon vill bli av med Hans och Greta. Hon vill sätta ut dem i skogen för att dö. Och den här styvmodern dör också sen i slutet när häxan dör liksom parallellt.
Mm. De hänger ihop på något sätt där i sagan. Ja.
Men i operan så är det en riktig mamma och hon vill säkert inte att hennes barn ska dö, utan hon kör ut dem ur huset när hon är trött och frustrerad och trött på deras skrik och flams. Mm.
Och hon blir ju väldigt glad i slutet också, tillsammans med pappan, när de hittar barnen då igen. Mm. Men Engelbert Humperdinck, han fick alltså impulsen att skriva den här operan från sin syster.
Ja.
Hon bad honom om hjälp.
Hon skrev, hon satte upp pjäser varje år med sina barn hemma till olika familjehögtider. Så han skrev musik till andra pjäser.
Det finns ett jättefint brev som Adelheid har skrivit till Engelbert. Ska jag läsa lite ur det?
Ja.
Nu kära söta bror, jag måste smöra lite för dig. Det här är det jag behöver. Jag har avslutat Hans och Greta och jag tror att du kommer tycka om den. Och när jag har sänt texten till dig så ber jag dig, kära skägg. Engel skriver hon faktiskt. Angel Beard är översättningen av Engelbertchen. Alltså det måste ju vara ett smeknamn.
Ja.
Engelbert blir Engelbertchen. Det är lite gulligt. Ja, det skriver jag till dig och ber om hjälp. Och hjälp snabbt. Och så avslutar Adelheid med de bästa hälsningar och många pussar. Din otåliga lilla syster. Visst är det gulligt?
Ja, jättesött.
Ja. Ja, men man förstår ju av det här brevet att de har en nära relation, de här två. Och just det som du sa också, att han hade ju skrivit till henne tidigare.
Mm.
Och det här lilla kammarspelet då, avsett bara för svågen Herman till hans födelsedag, det utvecklades så småningom till ett sångspel som sattes upp på en liten privatteater i Frankfurt. Och så slutligen så blev det en helaftonsopera som skulle bli den allra mest spelade barnoperan i världen så småningom. Det hade kanske inte Engelbert och Adelheid räknat med när de började där i barnkammaren.
Nej, antagligen inte.
Nej.
Och det var nära att Engelbert satsade på, han höll på med andra verk samtidigt. Och det är tack vare Adelheid och även kvinnan som Engelbert dejtade just då.
Hedvig.
Ja. Så, som båda pushade Engelbert till att fortsätta jobba på Hans och Greta.
Han var lite svårövertalad.
Ja.
I starten. Och den här kammarspelet då, det gick faktiskt under benämningen familjesjukan inom släkten. För det var så många som blev involverade till slut i att faktiskt få klart den här lilla barnoperan. Ja, det är ju en spännande tillkomsthistoria ändå. Något väldigt litet blev någonting väldigt stort, kan man väl sammanfatta det med. Men som du var inne på, Johanna, syskonen Humperdincks version, den är ju något snällare än Grimms. Har du fler exempel på hur det skiljer sig åt?
Ja, det är mycket mer religiositet i operan än i sagan. Det finns de här 14 änglarna i skogen som vaktar Hans och Greta eller skyddar dem efter att de har bett sin aftonbön. Och även i slutmoralen så är ju Gud med. Liksom.
Mm.
Och man kan tänka sig att det ansågs också mer barnvänligt då, på den tiden.
Mm. Men en som finns med redan i sagan från början och i operan, det är ju häxan. Ja, knusper, knusper, knus. Vem är det som knaprar på mitt hus? Brukar man ju översätta det med till svenska. Okej, jag tror att det är dags för en genomgång av själva handlingen så vi får koll på den. Dags för dig, Per Fältsin.
Bröderna Grimms saga är alltså i botten. Men som alltid med sagor kan man justera dem lite. Här har vi ingen elak styvmor, ingen skogshuggare. Och ute i skogen har vi ett knaprigt litet hus och barn som förvandlats till pepparkakor. Pappan är kvastmakare som arbetar hårt men är glad i alkohol. Barnen ska alltid hjälpa till med borstbindararbetet men leker mest. Och den trötta mamman kör ut dem ur huset, säger åt dem att plocka bär i skogen och somnar sen. När pappan kommer hem från marknaden och är nöjd efter att ha sålt bra och därmed festat lite, ja, då börjar båda föräldrarna gräla och gnata först, men sen blir de alldeles förskräckta eftersom det finns en häxa i skogen som äter barn. De rusar ut för att leta, men Barnen har redan gått långt, både plockat och ätit smultronen, lekt och till slut blivit sömniga och mött Jan Blund. 14 änglar skyddar dem under natten, men när de vaknar ser de den sockersöta stugan och pepparkakorna som de börjar äta av. Inte ens häxans röst kan skrämma dem, tyvärr, för hon tar dem till fånga. Hans låser häxan in i stallet, han ska gödas, och Greta får jobba hårt i köket. Hon ska framförallt sköta ugnen, men Greta är slug. Dels lurar hon häxan så att Hans kan rymma från stallet, dels låtsas hon inte förstå hur man gör med ugnen, och tillsammans lockar Hans och Greta in häxan långt in i ugnen, som exploderar och börjar brinna. Med hjälp av häxans trollspö får pepparkaksbarnen liv och alla dansar av lycka samtidigt som Hans och Gretas mamma och pappa kommer dit och blir överlyckliga över att se barnen. Häxan då? Henne hittar de i ugnen. Hon är förvandlad till pepparkaka.
Ja, en pepparkaka, det var allt som blev kvar av häxan där till slut. Tack för genomgången. Ja, som jag sa tidigare så är det ingen risk att man blir skrämd på riktigt i den här operan. För det är en saga med lyckligt slut och det skvallrar till och med overtyren om. Glada tongångar hörde vi här ur overtyren till Hans och Greta. Ja, Johanna, vad tycker du? Vad är det som är typiskt Humperdinck när man kommer till musiken i operan? Det är ju han som har... Hur har han tonsatt den här magiska sagan?
Ja, men jag tänker på alla de här fina melodierna som är väldigt naiva och barnsliga ibland.
Går rakt in i hjärtat.
Ja, och det går från det lilla enkla... Liksom när melodierna presenteras ibland och till liksom något väldigt romantiskt och svulstigt ibland. Ja, jag tycker det är lätt att dras med in i sagan och fantasin och när man hör den här musiken.
Och om man lyssnar på overtyren så får man ju faktiskt precis så som en overtyr kan vara. Liksom små bitar ur hela operan, teman. Om man har lyssnat på den tyske tonsättaren Richard Wagner så tror jag att man kanske känner igen sig ganska mycket. Han är ju då en stor tysk operatonsättare som har satt väldigt stort avtryck i operahistorien. Och Humperdinck var ju Wagners adept.
Han var assistent bland annat när Wagner skulle uppföra Parsifal.
Sin sista opera.
Ja, och han fick även skriva lite till den.
Ja, några takter. Ja. Faktiskt.
Och han var väldigt inspirerad av att vara med Wagner, så att det är nog omöjligt att det inte har tagit sig in på något sätt i hans egna musik.
Jag tycker att Häxritten är ett jättebra exempel på det. Så här låter det i Hans och Greta. Ja, så här låter det alltså när häxan lite olycksbådande hörs redan mellan akt 1 och 2, även om hon inte syns på scenen. Man får liksom ett förebådande om vad som komma skall.
Är det inte då som innan det så brukar pappan berätta om häxan?
Exakt.
Han är ju
kvastmakare. Ja, kvastbindare.
Så det bjuder ju in till väldigt mycket...
Aha. Ja, bilder och där kommer hon någonstans. Hon finns med.
Man kan föreställa sig där lätt.
Absolut. Redan. Ja. Och som av en händelse då, apropå Wagner, så är det några mindre trevliga figurer som har ungefär samma tema i Wagners Nibelungens ring. Lyssna här. Ja, det här är alltså jättarnas tema ur ringen. Det är ganska likt, eller
hur? Det är det verkligen.
Ja. Några takter här och det. Tysk folkmelodi, det var också en inspirationskälla för Humperdinck.
Ja, Det är massa folkmusik i den här operan. Många melodier som han använde rakt av, liksom inte förändrade. Och sen så väldigt många som han utvecklade och som efter den här operan blev kända melodier som alla kunde och kan fortfarande i Tyskland och även i Sverige.
Ja, precis. Och Humperdinck, han gillade ju att samla in folkvisor, har jag läst mig till.
Mm.
Redan som ung så sparade han melodier från Västfalen men också från Sydeuropa och till och med Marocko i en skrivbok. Och sen när han skulle till och komponera då, så lånade han en takt här och en takt där. Och då kunde det bli så här. Rübechen, kom, tanz mit mir. Beide Händchen reich ich dir. Einmal hin, einmal hier. Rundrum, es ist nicht schwer. Tanzen soll ich, armer Wicht. Schwesterchen, und kann es nicht. Darum zeig mir, wer es braucht, dass ich tanzen werde. Ja, det är alltså de två första takterna i den här västfaliska folkvisan O Shipman som Humperdinck har lånat, och sen så är det 100% Humperdinck efter det.
Ja.
Nu är det du som är sångerskan, men det är alltså de här takterna som är lånade då. Det är ju ett smart sätt att låna musik på.
Ja, verkligen.
Han är ju verkligen inte först heller att göra det, och inte sist. Det lånas ju friskt även idag.
Jo.
Och om du som lyssnar aldrig har stiftat bekantskap med Hans och Greta och ändå tyckte att den här dansvisan lät ju väldigt, väldigt bekant. Ja, då kanske du eller dina barn är uppvuxna med det här.
Grabben, var har ni fått allt det här godiset ifrån?
Det har Pippi Långström köpt åt oss.
Aha!
Känner du igen det här, Johanna?
Ja, nu gör jag ju det. Mycket väl.
Ja, det här är ju Dunder Karlsson och Blom. Astrid Lindgrens guldpengsintresserade tjuvar. I Pippi Långstrump då, som visslade. Och skådespelarna som spelade tjuvarna, Hans Klarin och Paul Esser, de var ju mycket riktigt tyskar som sen dubbades till svenska. Så inte så konstigt då att de la in den här dansvisan i Pippi när det var tyska skådespelare.
Nej, precis.
Mm. Men nu blir jag ju väldigt nyfiken på att fråga dig som har erfarenhet då av sjunga både Dagfen, John Blund och också rollen som Greta. Hur är det att sjunga Humperdincks musik?
Det är skojigt. Texterna är liksom ganska rakt på. Man förstår ganska direkt vad som händer.
Det är ett ganska vardagligt språk.
Ja, precis. Och det passar ju bra då när man spelar för barn. Och om man sjunger Hans eller Greta så sjunger man väldigt mycket ihop hela tiden. Det är väldigt, man kan inte ta ut någon aria riktigt. Det är en genomkomponerad opera.
Mm.
Och Hans och Greta sjunger väldigt mycket ihop hela tiden. Retas, busas. Det är väldigt mycket text och mycket rörelse på scen också. Så man behöver bra kondition oftast för att göra de här rollerna bra. Och man kan ju tänka att det vore bra med, liksom, det vore häftigt att ha barn i de här rollerna.
Mm. Hade inte funkat.
Det hade inte funkat. För det är en stor orkester. Mm. Så det krävs sångare som går igenom bra men som ändå kan vara barnlika i kroppen och i sångsättet.
Mm. Kanske finns en slutålder för när man kan sjunga de här två rollerna.
Ja,
då.
Det finns det nog.
Ja. Vad känner du själv? Hur många Hans och Greta har du kvar i dig?
Ja, men jag har många kvar.
Ja, men det förstår jag att du har många år kvar att sjunga Greta.
Ja.
Ja, men vi kan väl lyssna på den kanske allra mest kända melodin ur operan. Den återkommer förresten flera gånger. Den inleder bland annat hela operan. Och det är godnattvisan. Och precis som du sa nyss, Johanna, så är det ju faktiskt ett ställe där de sjunger tillsammans. Zu meinem Heim lebt, sei zu Vad är det som händer här?
Ja, Hans och Greta, de ber en aftonbön och somnar sen
i mossa.
Lugnt, ja. Och stilla
i skogen. Mm. Och så kommer de här 14 änglarna runt om så precis. Småningom, som Per pratade om också. Du har ju sjungit Greta i Österrike inför barn. Hur är det?
Det är kul och barn är inte rädda för att uttrycka sig. Så man får direkt reaktioner på allt som är läskigt, allt som är roligt, konstigt, och det är härligt.
Blir de rädda? Eller blir de rädda?
Ja, men det blir de när häxan kommer. Eller när häxans musik kommer. Och också när de är i skogen där, kommer jag ihåg att en del blir oroliga. Mm. Varje föreställning så är det flera som berättar eller uttrycker hur de känner. Och då, det är härligt, man känner ju att man verkligen berättar en historia då. Mm. Och får direkt liksom energi från publiken.
Mm, och lever sig in i det.
Ja.
Mm. Ja, utöver att sjunga Gretas roll, då, så har du sjungit rollen som John Blund och Dagfen också på Norrlandsoperan. Men då var du nattfjär eller nattmal?
Ja, då var
eller?
John Blund istället en sömnmal.
Just det.
Kallades jag.
Ja. Och Dagfen var...
Dagfen var en citronfjäril.
Just det, precis. Det får, det får ju regissören välja förstås. Ja. Vad är det för en figur då? Eller de här två? De hänger ihop.
Det är ju ett fantasiväsen. Han gör dem sömniga sen.
Mm. Mm. Och trygga.
Och trygga, precis.
Ja, precis. Och då låter det så här. Var det Johanna Wallroth själv vi hörde från Norrlandsoperans uppsättning av Hans och Greta?
Det är alltid märkligt att lyssna på sig själv. Jag tänkte, vem är det här?
Ja. Det var du.
Ja.
Och så har vi då häxan, den onda i operan. Det är en klassisk figur inom sagovärlden. Själv tänker jag på den slaviska häxpersonen, eller vad vi ska kalla henne, Baba Yaga. Förekommer i många slaviska sagor. Jag tänker också på Pomperipossa i den här sagan från slutet av 1800-talet. Den är skriven av Falstaff Fakir, en författare pseudonym för Axel Wallengren. Och Pomperipossa är ju också en häxa som bor i ett hus gjort av mat i skogen och skrämmer barn. Det finns ju många paralleller där faktiskt. Och det är väl så att den här sagan har liksom i olika former flyttat runt sig i Europa. Jag tycker det är intressant att häxan inte dyker upp förrän i tredje akten.
Nej.
Hon får liksom inte spela huvudrollen förrän precis mot slutet.
Nej, det gör hon inte. Men man får väldigt många liksom, smakbitar eller förvarningar ändå innan flera gånger.
Det var den här häxritten som vi pratade om.
Det finns väl det är liksom all den här olycksbådande musiken i skogen också. Att det finns något där. Det finns något otäckt.
Något som vilar över det.
Så man är väldigt förberedd som publik. Det är väldigt effektfullt. Och sen när hon väl syns på scenen, då är hon ju väldigt... lismande liksom, och väldigt förförisk faktiskt, och väldigt snäll, verkar nästan snäll liksom. Det blir extra ännu mer otäckt.
Ja, det var det här, det första hon säger är det här knusperi knusperi knus stället.
Ja.
Och sen så visar hon ju sitt rätta jag så småningom. Ja, hon sjunger till och med på latiner. Hokus pokus, malus, jokus.
Ja.
Jätteläskigt låter det faktiskt här.
Mm.
Måste vara roligt för häxan att levas in i rollen kanske.
Ja, det är det säkert. Och jag kommer ihåg i Österrike när vi gjorde Hans och Greta, så var det en häxa som levde sig in så starkt att hon höll oss så hårt, alltså Hans och Greta, oss på scenen att vi hade ont.
Nej!
Men ja, det var 100%.
Då är man inne i rollen, helt klart. Men jag tycker att det finns liksom, man får glimtar som vuxen då kanske, att den här storyn handlar inte enbart om att barn luras in i skogen och hotas av en hemsk häxa, utan det ligger liksom någonting mer i botten. Man kan tolka den på flera sätt. Vad säger du?
Ja, det finns massa ingångar. Det jag tänker är att det handlar om två syskon som upptäcker världen och som utforskar liksom det här gränslandet mellan barndom och det vuxna livet. Liksom fantasi och verklighet, realiteten. Och som till slut bestämmer sig för att rädda sig själva genom klokhet. Och också upptäcka det här att verkligheten inte alltid är så god.
Men sen ligger det ju också något mått av socialrealistiskt innehåll i det här. Fattigdom är ju ett väldigt tydligt tema i operan. Och hunger och svält. Och det var ju förstås mycket vanligare tiden, men det finns ju även idag finns kvar. Sen tänker jag också att alla föräldrar kanske kan identifiera sig med mamman i sagan.
Det tror jag.
Som är så uttröttad av hårt arbete och slit och hunger och sådär. Och så tappar hon tålamodet med sina älskade små barn och så skickar hon ut dem för att hon ska få lite lugn och ro. Hon sjunger bland annat då att hon är så fruktansvärt trött. Och jag är så trött in till döden, sjunger hon där. Mm. Sen kanske det finns en möjlighet till källkritik här också, tänker jag. Att man inte ska tro på allt man hör.
Precis, och allt som ser ut att vara bra är inte det alltid.
Nej.
För de blir väldigt lockade av det här pepparkakshuset. Och
man kanske skulle tänka efter lite och få en påminnelse om det. Det är ju aktuellt, inte minst idag, för alla barn som behöver kunna röra sig på sociala medier och så. Och
precis.
Ja, men oavsett hur man väljer att tolka Hans och Gretas innehåll så har det ändå blivit en mycket älskad opera som ofta återkommer till scenerna runt om i världen. Det är faktiskt en av de allra mest spelade operorna. Jag tror att den ligger på 10 topplistan i innevarande säsong, om man får tro Opera Base statistik. Och allra flest föreställningar ges ju i december.
Det
har blivit en julopera.
Ja, det finns väl flera anledningar. Ett är väl det här pepparkakshuset som är i operan. Och den premiären var ju inte tänkt att ske runt jul, men på grund av att en sångare, tror jag, blev sjuk så blev det i december som den uppfördes med Richard Strauss som dirigent.
Just det, och han var ju så väldigt förtjust i den här operan.
Ja.
Vilken frisk humor, vilken utsökt naiv melodik, vilken konst och finess i behandlingen av orkestern. Ja, precis. 23 december var ju urpremiären då.
Ja.
1893 i Weimar.
Och sen är det kanske den här familje... Ja, liksom hur hela operan uppstod av det här familjesamarbetet och familjetemat i handlingen.
Och det är barn och de är jullovslediga kanske, vad vet jag.
Ja, det passar otroligt bra.
Ja. Och sen kanske det har spelat in också att Metropolitanoperan i New York, de har kört operan varje jul sedan 1931 och skickat ut den över USA och världen då via sina radioöverföringar. Så kan man också skapa en tradition.
Mm.
Ja, Johanna, vi är framme vid slutet av podden om Hans och Greta. Häxan är död, pepparkaksbarnen är befriade, mamman och pappan har fått tillbaka sina älsklingar. Slutet gott, allting gott. Stort tack, Johanna Wallroth, för att du var med här och levde dig in i sagans värld som är med i Operaguiden idag. Fler operaguider hittar du i appen Sveriges Radio Play, och de finns även på webben på sverigesradio.se. Där kan du botanisera bland över 50 andra operor, till exempel några av Richard Wagner då, som vi nämnde i det här avsnittet. Researchen den hade Eva-Britt Sirén hjälpt till med, och nu återstår det bara för mig, Britta Svanemann, att säga tack för mig. Hej då!